Nu ska vi ägna oss åt ett ämne som tyvärr är ständigt aktuellt, nämligen våld mot kvinnor i nära relationer.
Natten mot den 4 juni så misshandlades ekonomiassistenten Lotta till döds av sin dåvarande pojkvän.
Söndagen den 14 maj skulle 19-åriga Tova Moberg delta i en simtävling, men dök aldrig upp. Över ett dygn senare hittades hon död i en sjö söder om Hudiksvall.
Women built these movements, and these are movements that are affecting in a positive way everybody. Not just women and girls, but also men and boys.
Jag har nog läst handlingar med åtminstone 1000 mord. Men det här är en av de värsta då, i någon slags sån mening som jag har tittat på.
One in three women experience violence at the hands of their husband or partner. That's over 800 million women worldwide.
Morgon i helgen så släpptes ju den tidigare polischefen Göran Lindberg villkorligt efter att ha avtjänat 2/3 av sitt straff som var på 6 år.
Han dömdes bland annat för misshandel och grov våldtäkt. 28.
Klockan 18.23 skickar Lisa Holm ett sms till sina föräldrar i Skövde där hon säger att hon precis ska åka hem. En knapp timmes resa. Det här smset ska senare visa sig vara det sista livstecknet från henne.
Du lyssnar på Ångestpoddens serie Vi måste prata om kvinnohat. Och idag pratar vi om fysisk misshandel. Men om du är där, mitt i helvetet, om han lyckades ta sig förbi alla varningstecken, om han lyckades få dig att misstro dig själv och alla andra runt omkring dig, stanna inte då. Hur mycket du än vill, på grund av att friheten skrämmer mer än att leva i en kontrollerad tillvaro. Det är vidrigt att lära om och vrida tillbaka klockan, eller kanske mer hjärnan, och få tillbaka det logiska tänkandet. Det är hemskt jobbigt när du förstår vad du stått ut med eller gått med på. Men det värsta uppvaknande för mig var när det gick upp för mig att så som jag såg på mig själv och tänkte om mig egentligen var så som han såg på mig. Han såg mig som ett psykfall som inte var värd någonting. Han ansåg att jag hade gjort mig skyldig till att få ta emot slag och fula ord. Han tyckte inte jag var värd mer än så.
Utdrag ur Jag vill säga en sak.blogg.se av Mia Rosengren. Och hej allihopa och välkomna tillbaka till vår serie Vi måste prata om kvinnohat. Det här är del 4 ju.
Ja, nu är vi tillbaka med serien.
Yes.
Och jag måste säga Sofia att den känns mer angelägen än någonsin.
Ja, alltså det är den. Kanske inte, för den är alltid angelägen, men man har ju fått anledning att bli påmind om hur viktigt det här ämnet fortfarande är idag. För uppenbarligen så här, vi lär oss inte av historien när vi hör.
Verkligen inte. Alltså, jag tror inte att någon har missat de senaste dagarna i media där fallet med den 17-åriga tjejen Vilma har uppdagats. Vilma, som man i media har skrivit, har mördats. Och där Vilmas före detta pojkvän sitter häktad på sannolika skäl, misstänkt för det här mordet.
Precis. Alltså,
du vet Sofie, jag blir... Alltså jag har bara varit i sorg. Alltså, förra helgen nu, för helgen som var. Alltså jag kände som bottenlös sorg. Och jag kände bara en kvinna till.
Precis.
Som mördas. Alltså jag läste någonstans att det är 20 kvinnor än så länge i år som har mördats.
Det är det, liksom man blir så... Man känner ju en sorg för Vilma ju såklart, men det blir ju också en samlad sorg för alla kvinnor som utsätts för det här extrema jävla kvinnohatet, och som man bara blir, nej men alltså jag blir mörkrädd på riktigt.
Jag har tänkt väldigt mycket på Vilmas anhöriga och det jävla helvete de måste gå igenom just nu. Alltså det kan liksom inte beskrivas med några ord det
Nej.
De måste känna.
Nej, men absolut inte. Alltså det går ju inte att sätta sig in i den fruktansvärda situationen.
Nej, men verkligen inte. Men därför är jag också så stolt över att vi låter den här serien rulla just nu.
Verkligen.
Att den liksom får ta plats i det här poddbruset och att den liksom har tagits emot av er på ett så fint sätt.
Och tusen tack till er som har hjälpt till att sprida serien och har lyft den i era egna kanaler. Det betyder jättemycket för oss eftersom vi, det här har vi nämnt tidigare, men vi har liksom inte möjlighet att sprida de här avsnitten på samma sätt som, ja, men som förra veckans avsnitt till exempel. För att vi, det går liksom inte att sponsra de här avsnitten på grund av Instagrams konstiga regler.
Ja.
Vi, liksom, vi tar upp politik och samhällsfrågor tydligen som gör att
som inte är okej då.
Nej.
Så det,
alltså, men
det
porrkontorna är... de får florera hej vilt på Instagram.
Precis, alltså grov porr.
Ja.
Där kvinnor mår alltså kvinnor och
alltså unga tjejer.
Barn.
Flickor.
Nej, men så vi är barn.
Ja.
Ja.
Jag spyr. Men ja, tack så jättemycket.
Ja, men verkligen, och det vill vi att ni ska fortsätta göra såklart, för att det är så viktigt.
Yes.
Vi har denna veckan ett betalt samarbete med Systembolaget.
Ja, och vi har ju det här samarbetet för att vi tycker det är så otroligt viktigt att lyfta kopplingen mellan psykisk ohälsa, ångest och alkoholkonsumtion. Och alltså nu står vi ju inför en tid där det är väldigt normaliserat att dricka alkohol.
Du vet vad jag har reflekterat över en del.
Nej.
Nu är det ju dags för så här glöggmingel, det är julbordstider.
Yes.
Och där är det ju som att alkohol spelar huvudroll.
Ja, gud ja. Alltså jag har ju själv känt det så här, hur man liksom, du vet, man har jobbat på andra företag. Du och jag har inte riktigt den företagskulturen.
Nej,
vi har
inte
den.
Nej, verkligen inte.
Men när man har jobbat på företag som är större liksom, där man har varit anställd och så här mycket kollegor liksom, det taggas ju till och tas liksom för givet att alla runt omkring en ska dricka alkohol.
Ja, men visst är det så. Alltså jag normaliserar det själv, tänker jag med så här års. Mm. Att jag bara, ja, men jag dricker nog lite mer, men det gör ju alla, så precis, det är lugnt. Det är väl ingenting med det. Alltså, så här.
Jag har ju också jobbat i liksom restaurangbranschen och jobbat på julbord.
På julbord, ja.
Och de här julborden sker ju inte bara på helgen, utan det är ju vardagskvällar liksom. Mm. Och där tog man med bara för givet liksom. Alltså det var ju så mycket alkohol som liksom florerade där.
Men vet du vad jag mer har tänkt på?
Nej.
Eller du och jag har ju till och med diskuterat det.
Mm.
Men du vet så här, nu är man ju ofta bortbjuden och det är liksom en middag kanske, det är någon liten släktpartaj, alltså du vet.
Mm.
Och då, den typ vanligaste gå bort presenten, det är ju flaskan.
Ja, det är en flaska vin, en flaska bubbel.
Ja, verkligen.
Ja. Det är så första gången som vi pratade om det här med Systembolaget, så alltså det var ett sånt uppvaknande för mig själv, för jag har ju gett bort den här typiska ge bort presenten så många gånger till personer som jag inte känner jätteväl. Därför känns det också så här, ja, men då är det enkelt.
Ja, eller hur?
Att så här, om jag ska ge något annat, typ så här, ja, men säg någon inredningsdetalj, usch, jag vet inte vad den personen har för stil. Ska jag ge bort ett klädesplagg? Ja, men jag har inte koll på vad den personen gillar, bara, men en flaska vin, det är jätteenkelt, för det dricker ju alla.
Ja, men, eller hur?
Vad fan vet jag om
eller
det?
Vadå, tänk så här, att man tycker det är värre att ge bort typ en inredningspryl för att
det kanske inte matchar resten av lägenheten.
Eller för att det kanske inte matchar, men man ger bort en flaska fast man vet inte om den här personen har alkoholproblem.
Nej.
Det är ganska vanligt nämligen.
Eller vad den personen har för relation till alkohol. Det kan ju vara så att man liksom har bestämt sig för att inte dricka för att man är uppväxt i en familj där det har varit liksom alkoholism inblandat på något sätt. Alltså du vet, man kan ju ha så olika relationer till alkohol, men det pratar man liksom inte om och tar för givet att alla bara, ja, men alla uppskattar väl en flaska vin.
Men nu sa ju du med så här, ja, men till någon du kanske inte känner så väl. Men jag tänker för den delen, alltså folk man känner väl också, alltså man kan väl dölja sitt alkoholproblem.
Ja, alltså jag har ju gett bort en flaska vin till personer som jag inte vet har alkoholproblematik, men som jag vet ofta blir kanske lite för fulla på festen. Nej, men alltså det var ett sånt uppvaknande för mig bara.
Ja, men faktiskt, alltså det känns som att jag verkligen kommer reflektera över att så här, det finns tusen andra saker att ge bort när man går på middag hos någon eller är bortbjuden.
Mm.
Att så här, man kanske ska välja bort alkoholen.
Ja.
Den här veckan så har ju vi träffat en kvinna som liksom, vad ska jag säga, hennes historia var någonting som berörde mig väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Men jag tyckte hon var så jäkla stark i sin story.
Mm. För denna veckan gästas vi av Mia Rosengren som själv har levt i en relation med fysisk misshandel.
Mm. Jag tänker att vi kan säga det att om man tycker att det är jobbigt att lyssna på våld och hur det kan beskrivas så förekommer det i det här avsnittet.
Ja, det gör det. Och vi vill ju liksom inte liksom censurera, det vet ni ju för det har vi ju aldrig gjort innan i Ångestpodden heller. Nej. Vi tycker att de här storiesen behöver lyftas, de ska inte censureras för då tror vi att man liksom, ja men så här, då är det lätt att bara säga men det händer inte. Det är lite som att liksom så här välja och se mellan fingrarna och det, nej men jag tolererar inte det.
Nej men det kan vi inte göra.
Nej, verkligen inte. I det här avsnittet så pratar vi om Mias ex som Anders, men Anders heter egentligen något annat. Hej Mia och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Jag sa ju det till dig nu här innan, men vi har de senaste dagarna fullkomligt plöjt igenom din blogg. Alltså det har verkligen varit, vi kommer ju komma in på det, men det har varit både liksom tufft att läsa, men också, alltså jag har bara känt så här, jävla vilken styrka du besitter liksom.
Ja men det är väldigt lätt att bli den här, bara ett inlägg till.
Ja.
Men för de som inte vet, vem är du?
Vem är jag? Jo men jag heter ju Mia Rosengren, kommer från Örebro. Jag jobbar som föreläsare inom våld i nära relationer. Och mitt arbete bygger ju på min tid i en relation med psykiskt och fysiskt våld.
Mm.
Så då är jag ju ute och berättar om det här på skolor och inom kommuner, landsting. Ja, alla som vill ha mig tänkte jag säga. Alla som vill lyfta den här frågan.
Mm.
Jag har gjort det nu i 3 år.
Mm.
Mm.
Så viktig fråga, ja, att lyfta också. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ja, då får jag direkt en klump i magen när jag tänker på ordet ångest. Och att det är någonting jobbigt.
Mm.
Och att det är något som måste belysas och något som vi måste prata om.
Mm.
För det är så himla många som bär på det och att det syns ju inte.
Nej.
Den här ångesten. Så att det är jättebra att ni har den här podden tycker jag.
Mm, tack. Men idag så ska vi ju som sagt fokusera mest på fysisk misshandel. Och det här blir då den fjärde delen i vår serie. Vi måste prata om kvinnohat. Och som du nämnde så har ju du egna erfarenheter av just det här. Men vi tänkte ändå så här att vi vill liksom börja lite innan din relation och innan allting. Hur liksom var din uppväxt? Hur beskriver du den nu när du tittar tillbaka?
Mm. Det här är ju en vanlig fråga som jag får, det här med uppväxten och att man kanske tror att när man har levt i en relation med våld att man har en bakgrund, kanske med föräldrar som missbrukar eller destruktiva relationer.
Mm.
Och jag är ju precis tvärtom. Jag har ju haft en jättefin uppväxt med bra föräldrar som alltid har stöttat mig, haft bra med kompisar, socialt nätverk, har alltid fått veta att man ska stå upp för sig själv och det man tycker och sådär. Och jag uppväxt ute på landet med massa gårdar och har alltid haft kompisar, bra utbildning. Så att, ja.
Men jag tycker det säger ganska mycket om att så här, vem som helst kan drabbas. Alltså det blir verkligen så här en påminnelse om det. Mm. När man får att så här, nej, det hände inget i uppväxten.
Nej,
som liksom
finns
kan
inget,
leda.
Nej, finns exakt. Inget att ta på som gör att... Det skriver jag ju också med min blogg att det värsta som hände mig när jag var liten var väl att det inte fanns gatulampor och att det var is på vägarna som gjorde att ibland kom inte skolbussen fram.
Mm.
Att det finns ingenting att ta på som har hänt som gör att jag skulle ha hamnat där jag hamnade.
Nej, viktigt att ha med sig under tiden man lyssnar på den här intervjun, ja, tänker jag.
Mm, mm.
Men det var år 2007 när du träffade ditt ex Anders som vi idag ska prata om. Men hur gammal var du då?
Då var jag 21.
Ja, men hur träffades ni?
Jag hade sett Anders på en affär där han jobbade. Och började googla på sociala medier som han hade då och hittade honom på en kompis vänlista. För jag kunde ju se affären vad han hette. Och då kunde jag googla fram honom och så började vi prata och han sa att han kände igen mig och så bestämde vi oss för att vi skulle gå en promenad. Och redan där och då så kände jag att den här killen var något. Han var något speciellt och vi började egentligen dejta då. På en gång och det liksom var super, super härligt.
Mm.
Men sen hade han en tendens av att han helt plötsligt kunde säga att nej, men jag kan inte träffa dig längre. Jag är så sårad från mitt förra förhållande och jag är inte redo än. Vi kanske kan ses senare igen, men just nu går det inte. Så han lämnade mig ofta i en förtvivlan att känna att han inte ville var med mig, fast egentligen ville han det, men han var för trasig. Så att hela tiden så levde jag ju på att ja, men om jag ger honom lite tid så kanske han kommer i fatt. Och varenda gång vi träffades ute och var onyktra så pratade han alltid om hur mycket han tyckte om mig och hur mycket han egentligen ville satsa på vår relation, men han var inte redo. Så det blev nästan som en katt- och råttalek som pågick under 4 år. Och då, så varje gång som han kom in i mitt liv så släppte jag ju allt annat. För han blev liksom någonting ouppnåeligt nästan, som jag så gärna ville ha. Och jag kan ibland tänka, ni vet, när man har sett så här, ja, men Sex and the City, och man har tittat på det med Carrie och Mr. Big, att man så här, det är det som är kärlek på något sätt. Att man är det ouppnåeliga. Och det blev ju hela tiden... Ja, men det blev normalt att han kom och gick och att man har sett det i så mycket kärleksfilmer och att det är så här det ska kännas. Eller hur? Och det här kommer bli så bra.
Man har ju nästan liksom fått en så här romantiserande bild av just den här katt- och råttaleken. Att man har tänkt just det här, bara med den här jakten, det är så spännande. Liksom. Och så är det för alla när det är romantik på riktigt.
Att det nästan är idealet. Alltså, och då är det kärlek.
Då är det när passion. Det är så
här, jag säger, man kan egentligen inte slita sig, men alltså så här, gud, alltså tänk liksom bara, alltså den symbolen som Carrie och Mr. Big är från Sex and the City. Alltså jag menar, för en, hur många generationer som helst.
Verkligen.
Då blir nästan det här, det blir inte lika, jag menar, det blir för lätt, då blir det inte roligt längre. Och då tror man att det är det här man ska ha.
Men vad hände efter de här 4 åren? Alltså vad var det som ändå gjorde att ni bara, jo men nu är det vi?
Jag tror att det var, jag hade ju aldrig någonsin sagt ifrån eller sagt emot honom. Jag var ju alltid liksom, när han kom så sa jag, ja men vi kör och vi testar nu och det blir jättebra. Men så var det, när jag fyllde 25 så hade jag en stor fest och jag träffade honom ute den kvällen. Och då hade vi kanske inte setts på ett halvår. Och det bar jag ändå på ganska mycket ilska, kom jag ihåg. Och kände att nej, jag orkar inte känna så här längre. Nu vill inte jag mer. Nu är jag vuxen. Jag vill ha ett seriöst förhållande. Så den kvällen bestämde jag mig att jag skulle tala om för honom att nu blir det. Nu är det stopp.
Nu jävlar.
Blir det inget mer av det här. Så gick jag fram till honom och så kom jag ihåg att han tittade på mig med hans stora hundögon. Och var så här jättetrevlig som han alltid är. Och sa, istället för att säga att nu skiter vi det här, så sa jag att antingen så skiter vi det här eller så kör vi nu. Det är din sista chans. Och då sa han det, att ja men vi kör. Vi gör det. Och så kom jag ihåg att han sov hos mig den natten och jag var så att nej, det här kommer inte, det kommer inte bli vi ändå. Men det var något som var alltså så annorlunda med honom nästa morgon. Att han kändes kärleksfull på ett annat sätt och att han verkligen ville vara med mig. Och sen den dagen så satt vi ihop. Och det märktes verkligen på honom att han ville, nu var han redo för det här.
Ja, hur var ett förhållande sen då till en början, liksom där när ni precis hade blivit ett par på riktigt?
Ja, det var helt fantastiskt. Han såg mig på ett sätt som ingen annan hade gjort. Han verkligen uppmärksammade alla de här små detaljerna. Ställde fram vatten till mig varje kväll. Han såg till att jag hade allt som jag behövde. Men ni vet de här små detaljerna. Han bara, hur kan du ens... Bara för jag ställde fram vatten en kväll så kommer han ihåg det. Sen. Att men hon vill ha vatten vid sängen varje kväll. Och hon vill ha det på det här sättet. Hon gillar de här grejerna att äta. Men vet, man kände bara att någon så här ser på en på ett sätt som man aldrig har känt tidigare. Och att han väldigt snabbt började prata om att han, ja men jag har verkligen väntat på att få känna så här för dig och att nu är jag redo att bara vara med dig. Och jag jobbade natt då och han stod och väntade utanför mitt jobb 7 på morgonen, hämtade mig och körde hem mig. Alltså bara såna grejer som man kände att, men det här händer ju bara på film, att någon gör såna här fina saker mot en.
Men när märkte du alltså första gången att någonting inte stod helt rätt till i er relation?
Egentligen ganska snabbt, ungefär 1,5 månad in i vår relation. Så åkte vi iväg på en spa-weekend över nyår till Tallinn. Och vi gick ut och vi åt gott och vi drack och dansade in 12-slaget. och hade det super, super härligt. Sen kom vi tillbaka till vårt hotellrum.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och då drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Och var onyktra och vi hade någon diskussion, men jag vet inte riktigt, jag kommer inte ihåg vad han handlade om, men att jag märkte att han väldigt fort blev väldigt obekväm och sur. Mm. Och jag kände att vi fortfarande bara diskuterade. Mm. Och tyckte inte alls att, jag tyckte det blev konstigt att han kunde bli så arg när vi bara pratar. Så jag bestämde mig för att ja, men, okej, nu får vi sära lite på oss. Och jag går på toaletten och sminkar av mig, gör mig klar för att sova. Så kan vi prata om en liten stund när vi har lugnat ner oss. Så jag låste in mig på toaletten och han följde efter och stod och bankade på dörren. Och kände sig väl provocerad av att jag inte ville avsluta tjafset så. Mm. Att jag bröt där mitt i. Och jag sa nej, men vi får prata om en stund. Sen hörde jag bara att han gick ifrån dörren och sen smällde det till i väggen. Och att han själv skrek till. Och jag frågade vad han höll på med. Och då sa han det att han hade slagit handen i väggen och trodde att han hade brutit handen. Och jag tänkte att nej, men det är klart han inte har gjort. Varför skulle han göra det? Det där säger han ju bara för att jag ska komma ut härifrån nu. Mm. Men han hade ju brutit handen. Flera ben var av, lillfingret och ringfingret på vänster hand. Mm. Så då åkte vi in till sjukhuset i Tallinn och han fick gipsa det där då. Och de frågade honom ifall, för han sa att han hade halkat och läkaren var ju så där att det här ser inte ut som att du har halkat, det här du har slagits. Men jag vet att jag reagerade inte på det då. För att han hade ju inte slagit mig.
Nej,
så jag tänkte ju liksom inte, nej men det är inte jag som har blivit slagen.
Mm.
Så nu åkte vi hem och vi sov. Och på morgonen så pratade vi om det och vi skrattade lite åt det och sådär. Och så sa han ändå det att men, så när vi kommer hem så kan vi väl ändå säga att jag halkade. Mm. För jag tycker att det är så pinsamt. Jag skäms så mycket över att jag har gjort så att jag blev så där arg.
Mm.
Och skyllde på snefylla. För det har man ju haft någon gång och att man blir sur och det behöver ju inte vara något konstigt.
Nej.
Så jag reagerar liksom inte så mycket på det mer än att jag kommer ihåg att först tänkte jag att nej, men varför ska jag ljuga? Jag har ju inte gjort några fel i det här.
Mm.
Men den här ångesten och den skulden han kände fick mig att ändå tänka att ja, men jag kan väl göra det här. Då. Jag provocerade ändå honom genom att låsa in mig på toaletten.
Mm. Det var nog därför han blev så arg.
Mm.
Jag vet också att du i din blogg har lagt ut en skärmdump ifrån någon social media där du liksom spä på den här lögnen då om att så här, oj, någon har visst halkat och brytit handen när vi har varit iväg liksom. Men när ni kommer hem från den här resan så har ni ju alltså då bara varit tillsammans i typ en och en halv månad och då vill han att ni ska flytta ihop.
Mm.
Vad kände du inför det?
Jag blev ju såklart väldigt, väldigt glad. För jag hade ju strävat efter den här mannen i 4 år.
Mm.
Så att han helt plötsligt ville satsa till 100% gjorde mig ju väldigt upprymd och väldigt glad. Och jag mådde jättebra. Men jag kände ändå att en och en halv månad, ja, det är väldigt kort tid för att säga upp min lägenhet och flytta ihop. Och han körde ju mycket med det här. Att ja, men vi har ju ändå känt varandra i 4 år. Vi vet ju vilka vi är. Och det finns väl ingen anledning att vänta. Den enda jag vill vakna upp med är ju dig. Jag vill aldrig mer vara med någon annan. Och det är ju som jag sa, man känner att man helt plötsligt har fått allt det här som man har längtat efter så länge.
Mm.
Men jag kände ändå att väntar ändå lite. Så att ungefär efter 3 månader så valde jag att hyra ut min lägenhet i andra hand. För att vi skulle flytta ihop.
Mm. Ja. Så då flyttade du in till honom
då?
Mm,
det gjorde jag.
Men vad var liksom, alltså den egentliga anledningen, tänker du, till att han ville att ni skulle flytta ihop så snabbt?
Ja, vi tjafsade ju en del redan från början och sådär. Mm. Och han, ofta när det blev ett gräl så där tidigt, så hotade han alltid med att han skulle lämna mig i de här grälen. Och det kunde ju vara allt möjligt. Det kunde ju vara att det var fel saker som var till frukost eller att vi hamnade i en diskussion, tyckte olika om en film eller att ja, men det var så små saker så att det är så här, jag kommer inte ens ihåg dem. Mm. Men allt kunde vändas till att han skulle lämna mig.
Ja,
och jag kom att jag blev ju livrädd när han sa det och fick ju mig att känna att det var fel på mig.
Mm.
Och varje gång de här bråken uppstod så sa han alltid efteråt att att han kände sig otrygg med mig. Att han kände att han var rädd att jag skulle lämna honom för att han blev ställd mot väggen och inte kunde försvara sig. Och då var det enklare att lämna mig först.
Mm.
För han kände som att han förlorade makten över mig. Att jag var den som stod honom över huvudet kan man väl säga.
Mm. Och hellre att han får lämna än att du lämnar honom.
Då, ja, liksom. Mm. Så att han fick tillbaka någon slags makt och kontroll. Men han sa att jag är ganska otrygg i mig själv och den här relationen för den är så pass ny.
Mm.
Och jag kommer ju bli trygg också. Men om vi flyttar ihop så kommer jag känna mig ännu tryggare. Då kommer inte jag behöva hålla på med de här hoten längre för då kommer jag ju veta att du bara vill vara med mig.
Mm.
Så då kände jag också att om jag gör det här för hans skull och för vår skull så kommer vi inte bråka mer sen.
Mm.
Då kommer det bli lugnt.
Mm.
Mm.
Men istället så utvecklades ju de här aggressionerna och det fysiska våldet. Alltså går det på något sätt beskriva hur det här våldet utvecklades?
Mm. När vi väl hade flyttat ihop så kände ju jag den här tryggheten som han pratade om. Jag kände ju att nu var jag trygg mellan oss och att jag vet att han kommer inte lämna mig och jag kommer inte lämna honom. Men han fortsatte ju med de här hoten och... När han hotade mig då med att lämna så kunde jag ju istället säga att men vet du vad, nu bor jag ju här och om det inte passar dig så kan ju du gå härifrån.
Mm.
För att det här är lika mycket mitt hem nu.
Mm.
Och det här triggades han ju av att nu hade han ju inte makt igen över mig. Så då utvecklades våldet till att han började kasta saker eller slå med kudde eller att han puttade mig mot en vägg eller tryckte upp mot en vägg.
Mm.
Och då blev jag ju rädd igen för honom.
Mm.
Och då bad jag ju om ursäkt. Oavsett om det var jag som hade utlöst bråket eller om det var han så tog jag på mig skulden. Och det var ju samma här. Varje gång som han gjorde någonting så hade han ju en sån otrolig ångest och skam efteråt och tog alltid på sig skulden för det han hade gjort.
Mm.
Men sa ju också alltid att hade inte du provocerat mig eller tryckt på de här svaga punkterna då hade jag inte blivit så här arg. Så att han fick ju mig att hela tiden känna att jag var en stor del till att han utövade någon form av våld.
Mm. Men jag tänkte också på hur ofta kunde det här ske? Var det varje dag eller var det någon gång i veckan?
Det var ju minst någon gång i veckan som det hände de här bråken. Som vi hade de här små bråken, absolut.
Mm.
Och mycket det här psykiska, att det var mitt fel till olika saker. Eller att jag var aldrig nöjd eller det fanns alltid någonting att trycka på.
Mm.
Men det var ju inte varje dag. Vi var ju också väldigt lyckliga i mellan de här bitarna.
Mm.
Men någon gång i veckan så utlöstes något sånt här bråk.
Gud, alltså jag bara tänker på den rädslan det måste vara att ständigt gå runt och bara nej, men gud, han får inte bli så arg så att han slår mig eller puttar mig. Eller.
Mm.
Det måste vara en sån ofantlig stress.
Mm.
Ja, och det blir ju en normalisering. Så att till slut så känner man... Man märker ju inte av det själv riktigt att man har den här stressen och man försöker hålla kontroll på det man kan. Jag städade ju otroligt mycket och inredde vårt hem väldigt, väldigt fint. Det blev ju min kontroll på allt runt omkring. Att det här kan jag kontrollera hur det ser ut här hemma och ytan kan vara så himla, himla fin.
Mm.
Och utåt sett var vi ju det finaste paret.
Mm.
Och det jobbade jag ju stenhårt med. Mm. Det skulle se ut så.
Mm.
Mm.
Men jag vet också att du skriver i din blogg att ju mer fysisk våld var i hemmet desto snällare blev han utåt.
Ja.
Så han var också, det var inte bara du som fick slita för att hålla den här fasaden uppe för utåt, så var han en väldigt fin person. Men på vilket sätt var han det?
Ja, men en gång till exempel så var jag i Lund och satte på en vän. Och så ville jag åka hem en dag tidigare. Så han satte sig ner och åkte till Lund och hämtade hem mig. Bara för att jag ville hem. Och det ser ju ut som en väldigt fantastisk fin gest. Och det var ju en fin gest han gjorde. Det fanns inget bakom det. Men att det är ju för att visa upp en fasad av hur bra pojkvän man är. Han lagade alltid fina matlådor till mig. Där han gjorde så här hjärtgurkan och la i matlådan. Och skrev fina lappar. Lämnade fina rosor av papper som han gjorde. Han... Ja, men han bjöd hem mina vänner på middagar. Vårt hem var alltid öppet för mina vänner om de mådde dåligt. Han skjutsade och hämtade mig överallt. Såg till att jag hade det bästa hela tiden.
Extremt gulligt låter det man. Ja,
och köpte liksom fina saker som jag ville ha. Som jag hade pekat på och kunde han köpa hem. Och, ja. Men det var också mycket för att kompensera.
Ja, av, jag tänker det. Ja.
Kompensera dåligt samvete.
Ja.
Och också såklart att, man, att det blir att man själv när man redan liksom är nedtryckt så blir det så här, men gud, det här kan jag ju inte lämna.
Nej.
Att så här,
så här gullig är inte mina vänners pojkvän.
Ja, men precis.
Nej. Så det var ju mycket, många vänner som sa det, att jag önskade att jag hade en pojkvän jag med som Anders, som gjorde såna här fina grejer för mig. Och då blir det ju det här dåliga samvetet, ja, det kanske är mig det är fel på, det är jag som är jobbig, det är jag som ställer till det för jag frågasätter saker.
Ja, ja precis.
Mm.
Ja, men för du beskriver också dig själv som en lögneska.
Mm.
Varför då?
Ja, men det kändes ju verkligen som att jag ljög hela tiden och försökte upprätthålla den här fasaden om hur fin och underbar han var.
Mm.
Att det bara var fint med att han skjutsade och hämtade och att han lagade middagar och de här fina gurkorna. Det kunde man ju titta på de där hjärtan ibland och bara vilja spy nästan när man såg med matlådan när det hade hänt någonting innan.
Mm.
Och inte alls känna att det var någonting härligt över det. Jag minns en gång när vi var och badade, jag och några tjejkompisar, och en av mina kompisar sa det att jag önskar att jag hade en sån där sambo som du har. Och att jag då sa, det var en annan tjej som reagerade på att jag sa, ja, men allt är inte bara guld och gröna skogar jämt. Alla har sina sämre sidor.
Mm.
Och sen sa vi inget mer, men den här tjejkompisen, hon reagerade på att jag sa så.
Mm.
Men det var bara något som kom ur farten.
Ja, precis.
Och jag vet att jag ångrade mig efteråt. Att jag nästan hade försagt mig om att han är kanske inte så bra.
Mm. Ja, för du var helt, alltså var du helt målmedveten om att inte berätta någonting för någon?
Det var jag.
Ja.
Det skulle inte komma fram.
Nej. Men ni började leva efter massa regler då för att inte liksom trigga hans svaga punkter så att han skulle bli arg och våldsam.
Mm.
Vad kunde det vara liksom?
Ja, men det handlar mycket om att jag bara inte skulle ifrågasätta hans val och inte provocera honom eller ifrågasätta, för att när man ifrågasätter honom då, och han har inga svar på det, då blir han väldigt, då blir han arg. För han kan inte ta en konfrontation eller en konflikt eller en diskussion helt enkelt.
Mm.
Så det handlar ju mycket om att jag fick välja mina tillfällen att ifrågasätta och mer göra det han ville.
Men någonting som vi också tänkte på som vi tyckte var så otroligt viktigt var att många berättelser som vi har tagit del av nu under arbetet med den här serien, så är det många som beskriver just att de blir förbjudna till att träffa sina vänner. Det är väldigt så tydligt uttalat.
Mm, mycket svartsjuka.
Ja, precis.
Mm.
Men för Anders var det ju inte så i ert fall, att han tillät dig att träffa dina vänner.
Ja.
Och sådär. Och jag tycker det är så viktigt att liksom påpeka att det behöver inte alltid vara så att de här liksom reglerna är uttalade.
Nej.
Men kände du ändå liksom att han inte ville det, eller kände du att så här, jo, men det här är helt okej?
Jag kände att det var helt okej för mig att umgås med alla mina vänner.
Mm.
Nästan kanske känslan av att han kanske inte brydde sig så mycket.
Okay.
Mer åt det hållet. Det var inte så att han uppmuntrade till att vara med mina vänner.
Nej.
Men han sa aldrig någonting om det. Och skulle jag göra någonting så var det så här, ja, okej.
Mm.
Inte så mycket mer med det. Men istället blev det ju att vi bråkade ju ganska ofta. Och det blev ju så häftiga bråk.
Mm.
Så att det tog ju så otroligt mycket energi från mig att bli sams med honom. Så när vi väl var sams så valde jag ju att lägga min tid på att umgås med Anders.
Mm.
Istället för mina vänner.
Mm.
Så det blev ju att jag drog mig undan. Fast inte på grund av att han inte lät mig vara med mina vänner. Eller så. Mer att jag inte orkade.
Ja.
Mm.
Jag vet också att du skriver att han kunde liksom inte liksom med flit hålla dig borta från dina vänner, men typ att han bokade upp saker för er två för att du inte skulle hinna boka in någonting med dina vänner.
Mm.
Alltså förstod du det då, eller är det någonting som du har förstått i efterhand?
Det har jag nog förstått i efterhand
att
så var det. Det var ingenting jag tänkte på under den tiden. Det var ju härligt att han ville att vi skulle göra saker tillsammans eller ta en hotellnatt någonstans eller sådär.
Det är också jättegulligt.
Ja, det är supergulligt att få bo i en svit.
Mm.
Så det är ju.
Men jag tänker också, alltså, hur kunde det här fysiska våldet alltså göra sig uttryck? Alltså, vad kunde han göra med dig?
Ja, vid ett tillfälle så hamnade vi i ett ganska stort bråk där vi satt och kollade på, vi skulle kolla på en film.
Mm.
Och Men jag tror att vi var oense om filmen. Och det var också så här, det här händer alltså inom loppet av bara några, någon minut. Då vi sitter och diskuterar vilken film vi ska se. Och helt plötsligt så reser han sig upp och drar ur sladden ur tvn och säger att jag inte får se på någon jävla film. Och att jag kan sova på soffan. Och så försvinner han in i sovrummet. Och jag förstår egentligen ingenting av vad det som har hänt. Och i samma veva så är det en tjejkompis som hör av sig och frågar om jag vill följa med ut. Och då tänker jag att ja, jag ska följa med ut. Det var länge sedan vi sågs nu.
Mm.
Och går iväg och börjar med ordning. Och han hör ju efter en stund att det är något som pågår i lägenheten.
Mm.
Och kommer ut och frågar vad jag gör. Och jag talar om att nej, men jag ska gå upp på stan och hänga med tjejerna. Och då vet jag att han säger till mig att nej, det ska du inte alls. Och jag kommer ihåg att jag tänkte att men, jo, jag får göra vad jag vill. Mm. För han har aldrig förbjudit mig för någonting.
Nej.
Så jag sa ju bara att nej, men jag ska gå upp på stan. Och då kommer ju de här hoten då. Där han säger att om du går så behöver du aldrig komma tillbaka. Och då vet jag att jag säger att nej, men nu har jag nyckel hit så jag kommer ju som jag, och går som jag vill.
Mm.
Och då börjar han gå ut och alltså, leta efter någonting. Och jag vet att jag försöker att så här, inte tänka på att han ska få ta min energi. Men så ser jag att han bara rotar i min väska och förstår att ja, men det är ju, nu är det ju nyckeln han vill ha. Men han hittar inte nyckeln. Så han sätter sig i hallen och väntar på mig. Och när jag kommer ut dit och plockar upp min nyckel så trycker han upp mig mot väggen och tar ett ganska hårt grepp om min bröstkorg. Och så försöker han få upp min hand som jag har nyckeln i. Men det blir någon slags adrenalinkick av det här. Att det blir så mycket känslor så han får ju inte upp min hand. Och då tar han ett nytt grepp och så tar han liksom tag runt min handled och tar sin egen knytnäve då och slår mot min knytnäve på knogarna. Och jag ser ju att det går sönder och att det börjar blöda och då gör det ju väldigt ont, så då måste jag ju släppa och få bort den här nyckeln då ur min hand.
Mm.
Och i samma veva som det inträffar så är det som att han ryggar tillbaka och inser vad det är han håller på med. Och släpper ju mig då så att jag kan springa in i lägenheten igen och låsa in mig på toaletten. Så det var väl egentligen, tror jag, första gången som jag minns att han gjorde mig riktigt fysiskt illa och jag fick sår av det. Och fick bevis. Och kommer ihåg att jag tänkte att när jag satt inne på toaletten att ja, men han har ju, nu har han ju slagit mig. Han har misshandlat mig här nu. Men tänker inte alls på något av allt annat han har gjort innan och hur han har hotat och tryckt upp mot väggen och så. Det är bara det här jag tänker på. Jag hör hur han gråter och hur han säger att han inte förstår att han kan göra såna här dumma saker och att han vet att han är sjuk i huvudet. Och jag tänker ju hela tiden att ja, men jag måste lämna. Det kan inte vara kvar det här. Men ja, sitter där inne en stund och kommer ut och tycker ju väldigt synd om Anders, för att han är ju så ångerfull och tar på sig den här offerkoftan verkligen, att han är ett offer. Att det är han som det är synd om, inte mig. Och talar väl om för honom där och då att ja, men du får söka hjälp, annars lämnar jag dig.
Mm.
Så jag tänker ändå att jag, så här, ja, men jag står på mig, jag tar makt här nu och tar kontroll över situationen. Och ja, han söker hjälp då via jobbet.
Ja, för du känns väldigt så här hård liksom. Ja. Alltså väldigt, var du alltid så liksom, för så här, ja, men jo, jag ska visst ut. Alltså det känns ju som att man också mer så hade kuvat sig om man var rädd för någon, men det känns inte som att din rädsla tog över någon, att du ändå höll dig väldigt så här, nej, nu ska jag ut, det visst det liksom. Ja. Du kommer inte hitta nyckeln, alltså.
Nej, jag tror att jag aldrig såg allvaret i det. Nej. När jag väl var i det så förstod inte jag hur allvarlig situationen var.
Nej.
Så att jag stod på mig och det var ju det som triggade honom.
Ja.
Det var ju det som fick honom att agera på det här sättet, att jag alltid stod på mig och att jag var en jobbig jävel, som han sa.
Ja. Men en februarinatt, hur långt är det efter att ni liksom har blivit tillsammans?
Ett och ett halvt år.
Ja. Så
alltså då inträffar något som på sätt och vis kan ses som en vändpunkt, men ändå inte riktigt först. Nej. Alltså vad är det som händer då?
Då har vi ändå varit ihop 1,5 år och vi har... Vi har slutat att dricka alkohol, för det klarar inte han av. Det gör ju att han blir väldigt aggressiv. Det är oftast då misshandeln kommer.
Men då är det alltså ni båda som har slutat dricka alkohol?
För ja, att, även jag då. För att han inte fixar det också av samvetet, att han inte kan gå ut. För vi båda gillade ju att gå ut och festa. Och då kände jag ju att då är jag ju dum om jag går ut när han inte kan gå ut. Men då var det en kväll när han... För han var innebandytränare på den tiden. Och hans lag skulle ha sin sista match och lagfest. Och sen till nästa termin, eller nästa, ja, termin kanske heter det.
Säsong
heter det. Till nästa säsong så skulle de gå upp i division. Och då ville han gärna gå på den här festen. Och jag vet att jag tänkte någonting om att, men det har ju varit så bra så länge nu och han har ju inte varit dum och sådär och vi har haft en fin relation nu ett tag. Så att det är klart han ska göra det, och att jag såg min chans till att få gå ut och träffa mina vänner. Så att då gick jag ut och gick på krogen och dansade med mina tjejkompisar och han gick åt sitt håll. Och så hade vi bestämt att vi skulle mötas upp efter krogen. Och när vi gör det så är jag i något sånt här glädjerus och har haft en fantastisk kväll. Och han, ja, men jag ser på hela hans gångstil att han är inte lika nöjd. Och då berättar han då att de har förlorat den här matchen och att festen var så där och de var inte lika taggade som han hade hoppats på och sådär. Och jag vet att jag tänker att nej, jag ska inte låta det här få ta min tid nu av min kväll, för jag har ju haft det jättehärligt. Så att vi går och köper med oss lite mat hem. Sätter oss vid vårt köksbord och börjar äta, och jag pratar om min kväll och han fortsätter ändå att vara ganska otrevlig, och det känns verkligen som att han försöker trigga igång mig. Men jag tänker att nej, inte nu. Men så börjar han prata om mina vänner, och då känner jag någonstans att nej, men nu räcker det. Det är liksom hit.
Han börjar prata negativt,
ja, om negativt om dem och pika dem på olika sätt och sådär, och då får han ju mig att gå igång på det här.
Ja.
Och jag säger något i stil med, jag kommer inte ihåg riktigt, men att jag säger att han får lägga av och vara så, som ett tjurigt barn eller något sånt där. Att nu, nästa år ska ni kliva upp i division, och då får du vänja dig med att ni kommer förlora matcher. Då kan man inte hålla på det här sättet.
Nej.
Nu får du bara lägga ner.
Ja.
Och då blir han tyst, och så tittar han upp på mig, och då tänker jag att nu har jag sagt något väldigt dumt här. Men han reser sig upp och så går han in i sovrummet och smäller igen dörren, som man väldigt gärna ofta gör, smäller i våra dörrar. Tänker att ja, han kan vara där inne. Men så kommer han ut och går förbi, och så säger han att jag sover i gästrummet, och så smäller han igen den dörren också. Och det värsta jag vet, som han vet i det här läget, det är att somna osams. Och verkligen på en annan plats. Det är inte tillsammans så. Det är för mig inte tänkbart. Och han vet det här så väl, så det här är så uträknat från hans sida, för att jag följer ju efter in i gästrummet och frågar varför han ska sova där inne. Och han låtsas som att han sover redan, och jag vet att han har inte somnat, för det här är ju också inom loppet av en minut. Och så jag frågar igen och inget svar, så jag börjar peta lite med foten på sängen och försöker få honom att svara. Men han gör inte det. Och så står jag samtidigt och äter då på en kebab. Och så tänker jag lite, hur ska jag få honom att svara? Hur ska jag få honom att vakna? Så jag tittar på den här kebaben och tänker att men om jag kastar den här nu då i sängen, då måste han ju gå upp, för kan inte han sova här? Så att jag börjar fnissa lite för mig själv och ta av foliet på den här kebaben och tänker att jag är ju väldigt smart här nu. Det kommer ju bli jättebra det här. Så jag tar sats och så kastar jag. Och så i nästa sekund så blir det svart för mig. Och jag vaknar upp på golvet. Och när jag vaknar upp då så har jag sån yrsel i öronen. Och det gör ont, dunkar i ansiktet. Så jag börjar känna och lokalisera var kommer den här smärtan ifrån. Och känner då att jag blöder vid näsroten. Och då kommer det tillbaka till mig att efter jag har kastat den här kebabrullen så har han rest sig upp Och så han tryckte upp mig mot garderoben och så skallade han mig.
Mm.
Och sen har jag då tappat medvetandet. Och när jag kommer på det här så tittar jag upp och då ligger han tillbaka i sängen. Och jag tar mig ut från det här rummet och ringer till mina vänner som var med den här kvällen. Och försöker återberätta eller berätta vad det som har hänt. Mm. Och de som inte har en aning om hur vi har levt förstår ju ingenting.
Nej.
Och de blir ju sådär, nej men nu är du är full, du överreagerar. Så hör jag honom i bakgrunden säga att jag överreagerar, att det inte alls har hänt. Men när jag vänder mig mot honom så ser jag ju hans reaktion att okej, det här kan han ju inte snacka bort.
Nej.
Det här är ju på riktigt.
Mm.
Så att jag fortsätter prata med mina vänner som säger att de är på väg. Och jag ser Anders i bakgrunden hålla på och klä på sig. Och så öppnar han ytterdörren och jag frågar vart han ska. Och då säger han att han ska gå och anmäla sig själv. För det här är ju helt, det här är helt sjukt. Och så smäller han igen dörren och mina vänner kommer. Och så ser de då att jag har ju inte överreagerat.
Nej. Men var du rädd i denna situation?
Ja, då var jag rädd.
Ja.
Mm.
Det var jag. Mm. Det är några tillfällen som jag har varit rädd. Och det var ju mot slutet. Mm, när det blev allvarligare och allvarligare.
Mm.
Så här, då var jag rädd för honom.
Mm. Mm. Men eftersom han då anmälde sig själv så får ju du även samma natt träffa polisen.
Mm.
Vad säger de till dig?
Ja, men först så är de ju väldigt snälla och förhör och tar bilder och sådär och vill mitt allra bästa.
Mm.
Men den här polisen säger ju också att ja, men nu måste du anmäla och så måste du lämna den här relationen. Och jag kommer ihåg att jag blev väldigt ställd och att jag kände att nej, varför ska jag... Ja, jag kanske ska anmäla eller kanske jag borde, men lämna, du har ju ingen aning om hur vi har haft det.
Nej.
Och han är sådär, ja, men han börjar rabbla upp massa grejer för mig, att ja men har det varit si och så, har du haft det så här, har de här grejerna hänt, har, det liksom, har han hotat och har han gjort, har han puttat emot vägg och massa sådana där saker. Och jag kommer ihåg att jag kunde bara, det var som en checklista som han bara liksom bockade av. Och han sa det att ja, då ska du veta att det här är inte sista gången vi kommer ses. Om du fortsätter vara i den här relationen. Då kommer vi snart ha en relation, du och jag.
Mm.
Då kommer du veta vem jag är och jag kommer veta vem du är. Så antingen så väljer du en sån relation eller så väljer du att lämna den här. Och jag vet att jag blir så ställd och bara... Ja, men jag, då gör vi en anmälan och så jag ska lämna. Ja, jag ska lämna. Det är klart jag ska. Jag kan inte leva någon som skallar mig såklart.
Nej.
Det fattar ju vem som helst. Sen skjutsar han ner oss till sjukhuset och jag blir undersökt där. Och läkaren som jag träffar säger också där att ja, vem är det som har gjort det här då? Och jag sa, ja, det är min sambo. Och när jag går så säger han, ja, jag hoppas att den här killen inte är din sambo längre. Och jag bara, nej, det är han inte. Han bara, jag vill inte se dig mer här. Så de var ju väldigt hårda på ett väldigt, väldigt bra sätt.
Mm.
Men det var ju rätt tufft då. Och bara, okej. Men man är så inne i något annat. Man är liksom som i någon dimma. Man förstår inte riktigt. Man förstår allvaret, men man förstår det ändå inte.
Nej.
Men alltså, efter den här misshandeln som senare också skulle leda till rättegång, så går ni in som i en ny era i er relation. Berätta.
Mm. Psykologerna kallar det ju för att man går in i en smekmånad. Man blir, det är som att man är vi mot världen. Att det här är, det kommer inte, alltså vi kommer lösa det här, vi kommer klara av.
Mm. För jag tänker, lyssnar man så tänker man och så här, ja, för här lämnar jag du.
Ja.
Mm. Och sen bara, nej, det gör du inte.
Nej, precis. Han kom ju hem där och ber mig att stanna och att han har anmält sig själv. Han kommer besöka mansjouren i Örebro som är ett ställe för män som slår.
Mm.
Och ber mig verkligen om en sista chans att få åtgärda det här, att ställa allt till rätta. Och gråter och är ledsen och ångerfylld. Och jag vet att jag tänker att ja, men kanske nu då.
Mm.
Kanske kan det bli bättre. Så jag ger honom den här chansen. Han tar ju ändå på sig ansvaret i det här. Så att ja, han går iväg och söker hjälp och får hjälp. Och vi blir de här, vi mot världen. Vi ska minsann vara de som klarar av att gå ur en sån här grej tillsammans och bli starkare. För varför ska jag bara få ta del av den dåliga personen.
Mm.
Varför ska jag inte få den bra om jag har kämpat så här himla, himla hårt för det? Så att, då väljer jag att vara kvar med honom och ändå kämpa för att det ska bli bra.
Ja. Jag vet, du sa i en annan intervju som du var med i, som det blev så talande bara när jag hörde dig säga det, att just så här, men varför ska, alltså tänk så blir Anders tillsammans med någon annan om jag lämnar honom och hon får ta del av bara den bra. Ja. Alltså så här, varför ska jag inte få den här läkta personen? Mm. För du gick ju in också i den här rollen, vilket ju också är jättevanligt som vi har förstått under tiden vi har gjort den här serien, att man liksom får som kvinna typ moderskänslor för en man som gärna målar upp sig själv som det här offret och man ska laga och hjälpa till liksom. Varför tror du att det är så lätt att ta på sig den rollen?
Det tror jag också har med att göra hur våran bild i samhället speglar hur kvinnan är och hur mannen är. Mycket kärleksfilmer om att män är trasiga och så kommer de här kvinnorna och räddar dem. Och det blir bra och man, alltså det blir någon så här destruktiv känsla i kroppen att man jag ska göra honom till en bättre människa, jag kan ta hand om, och jag tror att det har med våra kvinnliga intuition att göra, att vi känner att vi liksom, vi vill ta hand om människor. Det, jag tror verkligen det.
Men du tar ju också tillbaka anmälan.
Ja, det gör jag.
När beslutar du dig för det?
Ganska snabbt efteråt tror jag. Eller jag får ju åka in på förhör. Och jag tror att jag är samma veva som jag bestämmer mig för att stanna hos Anders, så ser jag ju hur dåligt han mår. Och då någonstans i det där känner jag att nej, men jag kan inte anmäla honom. Så när jag är inne på mitt förhör så talar jag ju om för hon som förhör mig att jag tar tillbaka min anmälan. Hans straff är tillräckligt, att han får gå i mansjour. Och att han ska, ja men han vill bli bättre. Och hur många anmäler sig själv? Hur många gör det? Bara, nej, det är knappt inga. Nej, så han är redo att förändra sig. Så att, och jag vägrar ju, jag har svarat på några frågor i förhöret och vill inte samarbeta och vill ingenting. För jag vill ju bara att det här ska försvinna.
Och detta ledde ju också till att nästan alla trodde att det inte skulle bli någon rättegång eftersom du tog tillbaka din anmälan och inte liksom ville samarbeta, men det blev ju en rättegång trots allt.
Ja.
Alltså hur var det?
Ja, det var tufft. För jag, eftersom att jag inte ville och eftersom att jag levde ihop med Anders fortfarande, så kändes det som att jag hade misslyckats med mitt förhör. Alltså att jag hade sagt någonting som skulle kunna leda till en rättegång, men det handlade ju egentligen hela tiden om mina bevis på hur jag såg ut. Att det var en skallning är ju inte, det är en genomtänkt handling. Det går det som. Det går inte som någonting vem som helst gör. Skallar man någon så kan man det. Och det sätter dem ganska högt på en misshandelsskala eller vad man ska säga.
Men fick han dig att känna skuld för att det blev rättegång?
Ja, det fick han. Men mer av att han var så ledsen över att det skulle bli en rättegång. Inte att han sa att det var mitt fel. Men att han mådde så dåligt över att det skulle bli rättegång. Vilket gjorde att jag mådde så himla dåligt. Och att jag då kände att jag behöver ta på mig det här. Och jag behöver lösa det här. Jag lovar, jag ska inte. Jag bestämde mig då för att inte medverka i rättegången. Jag skulle åka dit, men jag skulle inte prata. Jag skulle inte säga någonting. Och om han fick fängelse så skulle jag ju upprätthålla hans sociala medier för att han skulle se ut som att han var närvarande men att han jobbade borta. Så jag tog ju på mig skulden att jag löser det här oavsett om du får fängelse eller inte. Jag löser det här. Ta på mig det.
Men vad är det då som väl händer, alltså, i rättssalen?
Ja, men vi sitter där och han berättar sin historia och jag säger att jag inte tänker medverka. Och så ska vi, tror jag då, få gå ut för att komma in igen för att få domen direkt. Men då säger de ju att det finns ett vittne. Och jag blev väldigt ställd för att det fanns ju inga personer där. Jag var ju själv och jag har inte namngett någon. Men då kommer ju den här polisen in som har varit hos mig den här natten. Och jag kommer ihåg att jag har nog aldrig skämt så mycket som jag gjorde när han klev in i rättssalen. Det var som att all den här, jag hade ju försökt att skuffa undan verkligheten så länge och levt i någon slags låtsasvärld. Och han visste ju nu att jag hade stannat, att jag inte hade lämnat och att min anmälan var tillbaka. Och det var som att verkligheten klev in genom dörren, bara som sköljde över mig. Och att jag vet att jag tänkte att men, nu går det inte det här längre. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag kan inte sitta här. Jag vill bara sjunka genom jorden. Han står här och pratar för mig och skyddar mig här nu. Och att jag kommer ihåg att när jag trodde att jag skulle börja gråta så skrattade jag. Så jag satt med händerna för ansiktet och skrattade. För det blev så tragikomiskt. Mm. Och min advokat satt och klappade mig på ryggen och trodde ju att jag grät.
Mm.
Men jag tyckte att det var en sån sjuk situation. Mm. Och att jag där och då också insåg att Mia, nu måste du lämna det här. Du kan inte vara kvar i det här längre. Det här är ett sjukt. Du sitter i en rättegång mitt emot en person som påstår sig älska dig. Och han har gjort dig så här illa.
Mm.
Så ni sitter i en rättegång som knappt ingen får. Och du väljer att ändå inte stå upp för dig själv.
Mm. Och så står ändå polisen och typ säger de orden som du har sagt till honom samma natt som det här hände.
Ja.
Mm. Ja. Men går du på något sätt beskriva känslan som sköljer över dig när du faktiskt bestämmer dig på riktigt att du ska lämna Anders?
Ja, men det kändes nästan som att man växte 10 centimeter i och bara nu ska jag ställa mig upp rakryggad, gå ut härifrån och sen ska jag ta tag i det här. Mm. Det kändes som att jag fick någon inre kraft som bara nej, nu är det nog.
Men jag tänkte också, började du prata i rätten? Alltså,
nej,
du gjorde aldrig det. Men han blev dömd.
Han blev dömd till 50 timmars samhällstjänst.
Ja. Men alltså gud, det måste ju också vara, tänker jag så här, en sån lättnad. Alltså att bördan bara så här lättar när man bara, alltså på något sätt tänker jag att man liksom inser sitt eget värde.
Mm.
Där och då liksom.
Mm.
Men från den stunden där i rättssalen när du liksom ändå bestämde dig för att lämna, var det någon gång du höll på att ångra dig igen, eller hur var det att lämna?
Det var massa gånger som jag...
Ja, det var så.
Ja, det var flera gånger som jag började gå till en terapeut som vi hade träffat tillsammans, den här som han gick via sitt jobb.
Ja.
Det var en kvinna som jobbade med utsatta kvinnor. Så henne gick vi och träffade en gång tillsammans, och när vi väl var där ihop så lämnade hon sitt nummer till mig och sa att om jag någon gång behövde prata så kunde jag komma till henne. Och jag vet att jag sa till Anders att jag behövde gå själv i terapi för att komma ikapp honom. Han sa ju väldigt ofta att, för han ville ju flytta ihop och skaffa barn och sådär, och jag sa nej till det, att jag inte var redo, och han sa det då, men du är fast i det gamla, jag har inte gjort dig illa på ett halvår nu. Du är bara fast i att jag kommer göra dig illa igen, jag kommer inte göra det.
Mm.
Så du skulle behöva gå och prata med någon. Det var hans egen idé, och då tänkte jag att men då går jag och pratar med den här kvinnan och så ser vi vad som händer. Men att han trodde ju att jag gick för att komma ikapp honom, men för mig handlar det om att gå och få hjälp för att komma ur den här relationen. Så då träffade jag ju henne varannan dag, kanske 1,5-2 månader. Och vi gjorde upp en plan, och hon hjälpte mig att förstå normaliseringsprocessen och vart jag var i den och vad som verkligen hade hänt mig. Och jag vet att jag grät ju otroliga mängder när jag läste och förstod hur illa det faktiskt var, och att jag inte alls kunde se det här. Att det hade gått så långt för mig. Och att man tänker att man aldrig ska bli den.
Ja, men exakt.
Och att jag vet att jag flera gånger, och jag började ju prata med mina vänner, och speciellt de här då som hade varit med den här natten pratade jag ju väldigt mycket med, och sa det, men tänk om man kan ändra sig, tänk om det kommer gå den här gången. Och det fanns ju andra saker som jag inte heller var nöjd med relationen. Han brydde sig ju inte så mycket om mig egentligen när det kom till annat, och då vet jag att de även punkterade andra saker, att det är ju inte bara slagen. Nej. Fast den där borde vara,
ja,
det borde vara, men att de försökte få mig att förstå att det fanns annat också i det.
Men hur mådde du liksom tiden efteråt, alltså när du hade lämnat honom?
Ja, man kan ju tro att ofta så blir det ju det här, man tänker att men när man lämnar då är man fri.
Mm.
Nu kommer allt bli så himla bra.
Mm.
Men det var verkligen som att någon drog undan mattan under benen för mig, och jag föll bara. Hade ingen kontroll på någonting. Hela livet bara försvann ur mina händer, och jag visste varken in eller ut. Och jag pluggade då på universitetet och fick hoppa av, för jag klarade inte av att inte ha kontroll på saker och ting. Och just det här, gå i en affär och vad ska jag välja, vad vill jag ha för någonting egentligen. Ja. Det blev liksom hur konstigt som helst. Mm. Och fick gå tillbaka till ett jobb som jag egentligen avskydde, men jag kunde varenda hörn av mitt jobb, för att jag visste att här har jag kontroll på allt. Ja. Och det var ett väldigt förvirrat första halvår där världen bara snurrade, och jag minns jättelite av det här halvåret. Mm. Jag har verkligen trängt bort det.
Mm. Mm. Så viktigt att du säger det, med att man tror att då ska man liksom känna sig fri, men att den tiden, man kan ju dels vara rädd för den här mannen man har lämnat, men också just den här, alltså att man är så tom på något sätt, för man vet ju inte vem man själv är, eftersom man har levt i en relation där man helt plötsligt inte har varit sig själv kanske på flera år, men det har man inte vetat om liksom. Men nu skulle du säga att det här har liksom påverkat dina senare relationer och även dina vänners relationer?
Ja, alltså när jag träffade mitt ex.
Ett annat ex.
Min före detta som jag varit ihop med i 5 år.
Mm.
Så var det väldigt mycket testande på honom. Mm. Prova och putta. Jag sa fula saker. Mycket så här för att se vart han stod. Vad han kunde göra mot mig. Och jag vet att många gånger så var jag han så här, men hur kan du säga så där till mig? Eller hur kan du liksom vara fysisk? Eller du gör mig ledsen. Och helt plötsligt kände jag mig ju som den som utsatte honom för våld. Mm. Och kände att gud, nu har jag intagit den här rollen. För det hade ju blivit så normalt för mig att kunna kalla någon för dum i huvudet. Och det var ju, och idiot och sådana ord. Och det var ju för mig inga farliga ord. Det var ju väldigt milda ord.
Mm.
Så jag hade ju jättesvårt att hantera att han blev ledsen. Mm. Och sådär. Och jag är väldigt vaksam med mina vänners relationer. Ja. Och tittar och lyssnar och säger vad jag ser och sådär. Och många hör ju av sig till mig när de träffar någon och sådär, och vill prata om det och sådär.
Mm.
Och det är ju det, man är ju hela tiden vaksam och letar fel
för
att bara liksom upptäcka dem först.
Mm. Ja, men det är klart. Ja. Det känns liksom svårt att inte bli skeptisk till alla liksom. Ja. Män.
Ja. Ja, men det är ju så, man blir där. Man är skeptisk till alla män, och att bara nu det här med att jag lever ensam, och att man tittar man på en dating-app och bara, nej, den här människan ser inte snäll ut.
Mm.
Då swipar man åt andra hållet direkt. Mm. För att nej, det här
det går inte. Nej. Man dömer liksom.
Men jag tänkte på, har du och Anders, alltså har ni sprungit på varandra? Alltså bor ni i samma stad?
Ja, vi bor i grannkommunerna till varandra. Ja. Ja. Nej, inte. Nej, vi har inte gjort det. Jag har sett honom på håll.
Okay.
Men inte, vi har inte mötts.
Nej, hur kändes det att se honom på håll då?
Det var, jag blev faktiskt väldigt förvånad över min reaktion. Jag var på mitt jobb. Och en dag så såg jag hans arbetsbil. Och att han satt i den. Och då började hela min kropp skaka. Och att jag fick gå in på mitt jobb och hämta någon annan personal då som fick komma ut. För att jag blev så rädd att han skulle komma in då på skolgården där jag jobbar som fritidspedagog också. För då hade jag precis medverkat i, men på andra ställen socialt, så visat mig i media. Och tänkt att nu är han arg.
Mm.
Men han kom aldrig in. Nej. På skolgården. Men min reaktion, jag trodde inte att jag skulle reagera så starkt på att bara se honom.
Nej.
Men det gjorde jag.
Mm. Ja. Men vad skulle du vilja säga till andra kvinnor som kanske faktiskt lever i en sån här relation idag?
Att det är aldrig deras fel att de lever så här. Och att man försvarar sig och kanske säger saker tillbaka, man kanske slår tillbaka. Det betyder inte att man är den som utövar våldet.
Nej.
Utan att man försvarar sig. Mm. Man har ju liksom en egen integritet, och när någon kränker en, då besvarar man det.
Mm.
Och det är inte ens fel att det är så här, och det kommer aldrig bli bättre. Man måste lämna för att det här är inte en sund relation, och han kommer aldrig förändras.
Okej, vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Det som inspirerar mig idag, det är positiva människor, och att man vågar prata om sina sår och sina skador i livet, och att man tillsammans kan bygga upp någonting nytt. Mm, det inspirerar mig.
Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Tack för att jag fick komma hit.
Mm. tack snälla Mia för att du kom och gästade oss och för att du delade din så viktiga berättelse.
Ja, alltså det är så viktigt att prata om den här, alltså de här kärleksrelationerna. Mm. Alltså när man är så kär i någon att man helt plötsligt bara har tummat på allt vad ja. Ens egen värdighet är, vad man egentligen har liksom för så här regler för sig själv och vad man liksom hade sagt till sina tjejkompisar. Bara så här, du kan ju fan inte tolerera det i din relation. Nej. Helt plötsligt så bara tolererar man allt själv, och också liksom. Börjar ljuga om allting. Alltså just det här som Mia säger, att hon såg sig själv som en lögnerska. Liksom. Mm. Hon visste ju någonstans hur mycket hon ljög om allt. Precis. Egentligen. Men att det är värt mer än att förlora den här kärleken.
Ja, men exakt. Och om man vill läsa mer om Mias berättelse så kan man då gå in på jag vill säga en sak fast säga då med A istället.
Ja, men ni fattar.
.blogg.se.
Yes, där finns allt.
Ja. Innan vi avslutar så vill vi verkligen tacka er som har köpt biljett till vår show.
Yes.
Som alltså går av stapeln den 21 mars, den heter Ångestpodden, en kväll på Skala.
Och det kommer verkligen vara en kväll utöver det vanliga.
Ja, snälla köp biljett på, ni kan gå in på skalateatern.se eller eventim.se och sök bara på Ångestpodden.
Yes,
så
kommer
och tagga all. Oss.
Vi vill se alltså, när ni köper biljett.
Ja, och önska er dig julklapp för Guds skull.
Det är den perfekta julklappen. Det här var del 4 av Vi måste prata om kvinnohat. Vi har 2 avsnitt kvar i den här serien. Mm. Så nästa vecka kommer del 5
med Kerstin och Kristina.
Yes, underbara. Vi hörs precis som vanligt då.